Kapitel 26. De hängivna. Framåt och bakåt. Aidan låg i den sandiga hålan med sin döde sons gråtande barn tryckta mot sitt bröst. Höll deras ansikten mot sin trasiga rock så att de skulle slippa se. Också över hans kinder rullade tårarna när han försiktigt kikade upp över kanten, men tyst. Mary Gran och Lewin var 5 och 6 år gamla och hade rätt att gråta. Men det förvånade Aidan att han själv hade några tårar kvar. Några av vagnarna stod i brand och de döda låg där de hade fallit. Hästarna hade redan skenat bort, utom de som fortfarande var spända för några få vagnar vars innehåll låg utvräkt på marken. För en gång skull tittade han inte efter lådorna som Aesirdena hade överlämnat i Eilfolkets vård, vårdslöst slängda på den jordiga marken. Det var inte första gången han såg det, eller döda Eil. Men den här gången brydde han sig inte om det. Männen med svärd, spjut och bågar, de män som hade dräpt hans fränder, var nu i färd med att lasta de tomma vagnarna. Lasta dem med kvinnor. Han såg hur Rhea, hans dotter, blev uppföst på vagnsflaket tillsammans med de andra, hopträngda som djur av de skrattande mördarna. Hon var det sista av hans barn. Elwin hade dött av svält när han var 10. Sorrel dog vid 20 års ålder av en feber som hennes drömmar hade varslat om. Jaren var 19 när han för 1 år sedan kastade sig ut för ett stup, efter att ha förstått att han kunde leda kraften. Och så Marind, död denna morgon. Han ville skrika, han ville rusa ut och hindra dem från att ta hans sista barn, stoppa dem på något sätt. Och om han gjorde det, om han rusade ut, de skulle döda honom och ta Rhea ändå, trots hans död. Det var mycket möjligt att de skulle döda barnen också. Några av kropparna som låg fallna i sitt eget blod var små. Maygran klamrade sig fast vid honom, som om hon kände att han kanske skulle lämna henne. Och Lewin stelnade till, som om han också ville krama hårdare, men tyckte att han var för stor. Aidan strök dem över håret och höll deras ansikten tryckta mot sig. Själv tvingade han sig emellertid att se på, ända tills vagnarna rullade iväg, omgivna av hojtande ryttare. De försvann efter hästarna, som nästan hade försvunnit ur synhåll, bort mot de rykande bergen som kantade horisonten. Inte förrän då reste han sig upp och lossade barnens grepp. "Vänta på mig här," sa han. "Vänta tills jag kommer tillbaka." De stod fastklamrade vid varandra, stirrade på honom med förgråtna, bleka ansikten och nickade osäkert. Han gick bort till en av kropparna och vände försiktigt på henne. Cedric kunde lika gärna ha sovit. Hennes ansikte var likadant som han brukade se det bredvid sig varje morgon när han vaknade. Han blev alltid förvånad när han lade märke till det grå i hennes gyllenröda hår. Hon var hans älskade, hans liv. Och för honom var hon ständigt ung, ständigt ny. Han försökte låta bli att se blodet som genomdränkte framsidan på hennes klänning och det gapande såret under brösten. "Vad tänker du göra nu, Aidan? Tala om det. Vad ska du göra?" Han strök undan håret ur Cedres ansikte. Hon ville alltid se ordentlig ut och ställde sig upp, vände sig sakta om för att möta den lilla gruppen med arga, skrämda män. Ledare för dem var Salwin, en lång kar med djupt liggande ögon. Han hade låtit håret växa som för att dölja att han var en ale. Fler män hade gjort det, men det spelade ingen roll, vare sig för de senaste angriparna eller för de som hade kommit förut. "Jag tänker begrava de döda och fortsätta, Salwin." Hans blick sökte sig tillbaka till Cedric. "Vad annat finns att göra?" "Fortsätta, Aidan. Hur kan vi fortsätta? Vi har inga hästar, vi har nästan inget vatten, ingen mat. Det enda vi har är vagnar fulla med saker som Aesirdena aldrig kommer att hämta." "Vad är det för saker, Aidan? Vad är det som vi ska ge våra liv för att släpa över världen, fast vi inte ens vågar röra dem? Vi kan inte fortsätta som förut. Det kan vi, ropade Aiden. Det ska vi. Vi har ben, vi har ryggar. Vi ska dra vagnarna själva om så krävs. Vi ska vara vår plikt trogna. Han blev själv förbluffad när han såg sin knutna hand lyftad. En knuten hand. Den darrade när han tvingade sig att öppna den och sänka den till sidan. Salwin tog ett steg bakåt. Men sen backade han och hans anhängare inte längre. Nej, Aiden. Det är meningen att vi ska finna en trygg plats. Och det är vad några av oss tänker göra. Min storfader brukade berätta historier som han hade hört som pojke. Om en tid då vi levde i trygghet. Då människor kom för att höra oss sjunga. Vi tänker leta upp en plats där vi kan vara trygga. Där vi kan sjunga än en gång. Sjunga, hånade Aiden. Jag har också hört de gamla historierna om att Ale-folkets sång var underbar att höra. Men ni känner dessa gamla sånger lika lite som jag. Sångerna är borta och de gamla tiderna är förbi. Vi ska inte svika vår plikt mot Aes Sedena för att söka efter någonting som är förlorat för evigt. Vissa av oss tänker göra det, Aiden. Männen bakom Salwin nickade. Vi tänker söka upp vår trygga plats. Och sångerna. Det ska vi. Ett brak bakom Aiden fick honom att sno runt. Flera av Salwins kumpaner var i färd med att lasta av en av vagnarna och en stor platt packlår hade fallit till marken. Den hade öppnats till hälften och man skymtade någonting som såg ut att vara en dörrkarm i röd polerad sten. Andra vagnar höll också på att tömmas och inte bara av Salwins anhängare. Åtminstone en fjärdedel av de människor han såg var i färd med att lyfta bort allting utom mat och vatten från vagnarna. Försök inte hindra oss, varnade Salwin. Än en gång fick Aiden tvinga sig att öppna sin knutna hand. Ni är inte Ale, sa han. Ni förråder allt vi står för. Vad ni än är, så är ni inte längre Ale. Vi håller oss till lövets väg lika mycket som du, Aiden. Försvinn, skrek Aiden. Försvinn. Ni är inte Ale. Ni är förlorade. Förvillade. Jag vill inte se er. Försvinn. Salwin och de andra fick så bråttom att komma bort från honom att de nästan snubblade. Hans mod sjönk än mer när han blickade ut över vagnarna och de döda som låg i förödelsen. Så många döda, så många sårade som jämrade sig medan de blev omhändertagna. Salwin och hans förvillade iakttog viss varsamhet när de lastade av vagnarna. Men männen med svärden hade bara brutit upp lådorna tills de begripit att det inte fanns något guld i dem och ingen mat. Mat var dyrbarare än guld. Aiden betraktade stenkarmen, högarna av stenfigurer, de märkliga föremålen i kristall som stod tillsammans med krukorna med tjora sticklingar som Salwin och hans anhängare inte hade någon användning för. Fanns det någon användning för någonting av detta? Var det för detta som de hade förblivit trogna? Då fick det vara så. En del skulle gå att rädda. Det var omöjligt att säga vilka saker Aes Sedena ansåg var viktigast, men en del kunde räddas. Han såg Maegren och Luwin klamra sig fast vid sin mors kjol. Han var glad att Sarolyn levde och kunde ta hand om dem. Hans sista son, hennes make, barnens far, hade stupat för den allra första pilen denna morgon. En del gick att rädda. Han skulle rädda Ale-folket, kosta vad det ville. Han la sig på knä och lyfte upp Sadri i sin famn. Vi är er fortfarande trogna, Aes Sedir, viskade han. Hur länge måste vi vara trogna? Han la huvudet mot sin hustrus bröst och grät. Tårarna sved i Rands ögon. Hans läppar formade tyst. Sadri. Lövets väg. Det var inte Ales tro. Han kunde inte tänka klart. Han kunde knappt tänka alls. Ljuset virvlade snabbare och snabbare. Bredvid honom stod Murradin med munnen öppnad i ett ljudlöst vrål. Eilmannens ögon var uppspärrade som om han bevittnade alltings slut. Tillsammans steg de framåt. Jonai stod vid klippans kant och stirrade västerut, ut över det glittrande havet. 400 mil åt det hållet låg Comell legat. Comell hade varit byggt på ett berg som blickade ut över havet. 400 mil västerut, där det nu bara fanns hav. Kanske hade det varit lättare om Elnora hade varit i livet. Utan hennes drömmar visste han knappt vart han skulle gå eller vad han skulle göra. Utan henne brydde han sig knappt om att leva. Han kände varje grått hår på sitt huvud när han vände om och traskade tillbaka till vagnarna som väntade en mil därifrån. De var färre nu, vagnarna, och de började bli nötta. Människorna var också färre. Några få tusen när de från början varit tiotusentals. Men likväl var det för många för de vagnar som fanns kvar. Det var inte längre någon som åkte i vagnarna, utom de barn som var för små för att gå. Vid den första vagnen mötte han Aiden, en lång, ung man med ett alltför vaksamt uttryck i de blå ögonen. Jonai väntade sig alltid att han skulle få se William, om han bara såg sig om tillräckligt snabbt. Men William var förstås borta. De hade varit tvungna att sända bort honom när han hade börjat leda kraften, hur mycket han än ansträngde sig för att låta bli. Fortfarande fanns det allt för många män i världen som kunde leda kraften, och när någon pojke visade tecken måste de skicka iväg honom. De måste. Men han önskade att han hade kunnat få sina barn tillbaka. När hade Esol dött? Det hade funnits så lite kvar att lägga i det hastigt grävda hålet. Allt hade tärts bort av en sjukdom som inte kunde helas eftersom det inte funnits någon ACD där. Det är Ogier här, far, sa Aiden upphetsat. Jonai misstänkte att hans son alltid hade trott att berättelserna om Ogierna bara var sagor. De kom norrifrån. Det var en eländig samling ogier som Aiden förde honom till, inte mer än 50 till antalet, med håliga kinder, sorgsna ögon, slokande öron. Han hade vant sig vid sina egna fränders magra anleten och slitna, lappade kläder, men att se ogier i samma skick gjorde honom förskräckt. Inte desto mindre hade han sitt folk att ta hand om och sina plikter mot Eishedena att uppfylla. Hur länge sedan var det han senast hade sett en ACD? Strax efter att Elnora dog. För sent för Elnora. Kvinnan hade helat de sjuka som fortfarande var i livet. Tagit några av dem Shangreel de hade med sig och gett sig av. På frågan var det fanns en trygg plats hade hon bara svarat med ett bittert skratt. Hennes klänning hade varit lappad och fransig i follen. Han var inte säker på att hon hade varit vid sina sinnens fulla bruk. Hon påstod att en av de förlorade bara var delvis fången, eller kanske inte alls. Ishmael rörde fortfarande vid världen, sa hon. Hon måste ha varit lika vansinnig som de manliga Eishedena som fanns kvar. Han samlade tankarna och såg åter på ogierna som stod framför honom, ostadiga på sina långa ben. Sedan Elnora dog hade hans tankar vandrat alldeles för mycket på egen hand. Ogierna höll bröd och skålade i sina händer. Han blev förskräckt över det styng av ilska han kände över att någon hade givit ogierna av deras magra matförråd. Hur många av hans folk kunde leva på vad 50 ogier kunde äta? Nej, det var rätt att dela med sig, att ge av fri vilja. 100 människor, 200. Ni har Shora sticklingar, sa en av ogierna. Med sina tjocka fingrar strök han mjukt över de treflikiga bladen på två plantor som växte i krukor, fastbundna vid sidan av en av vagnarna. Några, sa Aiden barskt, de dör. Men de gamla tar nya sticklingar innan dess. Han hade ingen tid till övers för träd. Han hade ett folk att ta hand om. Hur illa är det i norr? Illa, svarade en ogier kvinna. De fördärvade landen har vuxit söderut och det finns myrdrailer och trollocker. Jag trodde att de var döda allihop. Inte norrut sålunda. De kunde inte bege sig norrut. Söderut. Jerens hav låg 10 dagsmarscher söderut. Eller gjorde det fortfarande det? Han var trött, så trött. Kommer ni österifrån? Frågade en annan Oger. Han torkade ur skålen med en brödskalk och svalde den. Hur är det i öster? Illa, svarade Jonai. Men kanske inte så illa för er. För 12 dagar sedan var det några människor som tog en tredjedel av våra hästar innan vi hann fly. Vi fick lämna kvar en del av vagnarna. Det smärtade honom att behöva lämna kvar vagnarna och det som fanns i dem. Att överge de saker som Eisedena hade lämnat i Ails vård. Att det inte var första gången gjorde bara saken värre. Nästan alla vi möter tar saker av oss, tar vad de vill ha. Men mot Ogier är de kanske inte sådana. Kanske inte, sa en Ogier-kvinna. Men det lät inte som om hon trodde på det. Jonai var inte säker på att han gjorde det heller. Det fanns inga trygga platser. Vet du var det finns någon städning? Jonai stirrade häpet på henne. Nej, det vet jag inte. Men nog måste ni kunna hitta er städning. Vi har flytt så länge. Sprungit så långt, sa en Oger långt bak i gruppen och en annan tillade med sorgsen, brummande stämma. Landet är så förändrat. Jag tror att vi måste hitta en städning snart om vi inte ska dö, sa den första Oger-kvinnan. Jag känner en längtan djupt i mina ben. Vi måste hitta en städning, vi måste. Jag kan inte hjälpa er, sa Juna i sorgset. Han kände ett tryck över bröstet. Landet hade förändrats så mycket att det inte gick att känna igen. Det omformades fortfarande så att den slätt man for över idag kunde vara ett berg nästa år. De fördärvade landen växte. Myrdrailer och trollocker var fortfarande vid liv. De mötte människor som stal, människor med djuriska ansikten som inte kände igen Dyshine, inte visste vilka de var. Han kunde nästan inte andas. Ogerna var vilse. Ailfolket var vilse. Allt och alla var vilse, förlorade. Trycket bröt ut i smärta och han sjönk ner på knä. Vek sig dubbel med händerna tryckta mot bröstet. Hans hjärta satt fast i ett tryckande, klämmande grepp. Aiden la sig oroligt på knä bredvid honom. Far, vad är det? Vad är det fatt? Vad kan jag göra? Jonai lyckades fatta tag i sin sons fransiga krage och dra hans ansikte till sig. För folket söderut. Han fick tvinga fram orden mellan kramper som verkade vilja slita hjärtat ur kroppen på honom. Men far, det är du som... Hör på mig, hör på. För dem söderut. För Ailfolket i säkerhet. Håll fördraget. Vakta det som Eisedena gav oss tills de kommer för att hämta det. Lövets väg. Du måste. Han hade försökt. Solinda Sedej måste förstå det. Han hade försökt. Elnora. Namnet bleknade bort. Smärtan i Rands bröst lossade sitt grepp. Omöjligt. Omöjligt att begripa. Hur kunde dessa människor vara Ail? Kolonnerna pulserade i bländande blixtar. Luften rörde sig, virvlade. Bredvid honom öppnade Murradin munnen på vid gavel i ett försök att skrika. Ailmannen klöste i sin slöja, klöste sitt ansikte, gjorde djupa, blödande rivsår. Framåt. Jonai sprang ner för de tomma gatorna. Han försökte låta bli att se på ruinerna och de döda Shora-träden. De var döda, allihop. De sista av de sedan länge övergivna Joe-vagnarna hade åtminstone blivit bortforslade. Efter skalven fick fortfarande marken att darra under hans fötter. Han hade naturligtvis på sig sina arbetskläder, sin cadinsor, även om det arbete han hade blivit tilldelad inte alls var det som han hade blivit upplärd till. Han var 63 år, i kronan av sin ålder, ännu inte tillräckligt gammal för att ha gråa strån i håret, men han kände sig som en trött gammal man. Ingen ifrågasatte hans rätt att träda in i tjänarnas hall. Det fanns ingen vid kolonnerna runt den stora ingången, ingen som kunde vare sig avvisa eller välkomna. Inuti byggnaden ilade människor fram och tillbaka med famnen full av papper eller lådor och oroliga blickar. Men ingen av dem tog minsta notis om honom. De utstrålade panik och desperation. En känsla som stegrades varje gång som marken skakade. Bekymrad korsade han förrummet och halvsprang upp för den breda trappan. De silvervita eldstenstegen var smutsiga av lera. Ingen hade tid att hålla rent. Kanske var det ingen som brydde sig om det. När han kom fram till den dörr han sökte behövde han inte knacka. Det var inte någon av de stora förgyllda dörrarna till samlingssalarna, utan en liten, oansenlig. Inte desto mindre valde han att smyga in utan att säga någonting och var glad att han hade gjort det. Ett halvdussin ejsedjer stod runt det långa bordet, upptagna av en hetsig diskussion. De tycktes inte märka att marken skalv. De var kvinnor allihop. Han rös och undrade om någonsin någon man skulle komma att delta i ett sådant möte igen. När han såg vad som låg på bordet blev rysningen dubbelt värre. Ett kristallsvärd. Kanske någonting som hade med kraften att göra. Kanske bara en prydnad. Det var omöjligt för honom att avgöra. Låg ovanpå Luce Therin Frendebanes drakbaner. Baneret var utbrett över bordet som en duk och hängde ner över sidorna. Han stelnade till. Varför fanns det här? Varför hade man inte förstört det och utplånat minnet av denne evigt fördömde man tillsammans med det? Vad tjänar din förebådan till? Nästan skrek Ocell. Om du inte vet när det ska ske. Vreden fick henne att darra så att det långa svarta håret vajade. Världens öde hänger på det, framtiden, hjulet självt. Dindre, en kvinna med mörka ögon, mötte hennes blick med ett mer sedvanligt lugn. Jag är inte skaparen. Jag kan bara berätta vad jag förebådar. Fred, systrar. Solinda var allra mest behärskad av dem. Hennes gammalmodiga trejstunika var som en ljusblå dimma. Och det solröda, midjelånga håret hade nästan samma färg som hans eget. Hans storfader hade tjänat henne i sin ungdom, men likväl såg hon yngre ut än han själv. Hon var en ACD. Det finns inte längre någon tid för inbördes tvister. Jarrick och Heindar kommer båda att vara här imorgon, vilket innebär att vi inte har råd med några misstag, Solinda. Vi måste veta. Finns det någon möjlighet att... Jonai lyssnade inte längre. De skulle se honom när de var färdiga. Han var inte ensam med ejsedéerna i rummet. Vid dörren satt Somesta lutad mot väggen. En väldig gestalt med en kropp som såg ut att vara flätad av blad och växtrankor. Trots att han satt ner var hans huvud en god bit högre än Jonais. Ett sår löpte över nymmens ansikte. Vissnat brunt och förkolnat svart bildade en fåra upp genom gräset som var hans hår. Han tittade på Jonai med en bekymrad blick i sina hasselnötsögon. När Jonai nickade åt honom fingrade han på revan och rynkade pannan. Känner jag dig? Frågade han med låg röst. Jag är din vän, svarade Jonai sorgset. Han hade inte träffat Somesta på flera år, men han hade hört talas om detta. De flesta av nymerna var döda, hade han hört. Jag red på dina axlar när jag var liten. Minns du det inte alls? Sånger, sa Somesta. var det inte någon som sjöng. Det är så mycket som har försvunnit. Du är ett drakens barn, inte sant? Joan, I hajade till. Namnet bringade bekymmer, även om det inte var sant. Men hur många medborgare var det numera som trodde att Dashain Ale en gång bara hade tjänat draken och ingen annan Aesir det? Jonai? Han vände sig om vid ljudet av Solindas röst, böjde knä när hon kom fram till honom. De andra var fortfarande inne i diskussionen, men talade inte längre lika högljutt. Är allting redo, Jonai? Frågade hon. Allt är redo, Aesir det. Solinda, säger dig. Han tvekade. Tog ett djupt andetag. Solinda, säger dig. Vissa av oss vill stanna kvar. Vi kan fortfarande tjäna er. Vet du vad som hände med dem, Ail, som var i Tzora? Han nickade och hon suckade. Sträckte ut handen och strök honom över det kortklippta håret som om han var ett barn. Ja, det gör du naturligtvis. Ni Dashain har mer mod än 10 000 Ail höll varandras händer och sjöng. Försökte påminna en vansinnig man om vilka de var. Om vem han hade varit. Försökte leda honom rätt med sina kroppar och en sång. Sharik Mondoran dödade dem. Han stod där och stirrade som om det var en gåta. Stod där och dödade dem. Och de bara slöt sina led runt honom. Bara fortsatte sjunga. Man har sagt mig att han lyssnade på den sista ailsångaren i en timme innan han dräpte honom. Och sen brann Tzora. En enda väldig låga slukade allt. Sten, metall och kött. Endast en blank glasskiva finns där en gång världens näst största stad stod. Många hann fly, Aesir det. Dashain gav dem tid att fly. Vi är inte rädda. Hennes hand knöts i hans hår, smärtsamt. Medborgarna har redan flytt Parendisen, Jonai. Dessutom har Dashain fortfarande en uppgift att fylla. Om nu bara Jindre kunde se långt nog för att kunna säga vilken den är. Hur som helst tänker jag rädda någonting här, och detta någonting är ni. Som ni befaller, sa han motvilligt. Vi ska ta hand om det som ni har överlämnat i vår vård tills ni vill ha det igen. Hur är det med Comyn, Jonai? Har han lugnat ner sig? Han kunde inte se någon annan utväg än att berätta som det var, fast han hellre skulle ha bitit av sig tungan. Min far gömmer sig någonstans i staden. Han ville inte höra på mig, Aesir det. Han vägrade. Han har hittat en gammal blixtlans någonstans och... Han förmådde inte fortsätta. Han trodde att hon skulle bli arg, men istället var hennes ögon fuktiga av tårar. Håll fördraget, Jonai. Även om Dashain förlorar allt annat. Se till att de håller kvar vid lövets väg. Lova mig det. Självfallet, Aesir det, sa han upprört. Fördraget var Ail, och Ail var fördraget. Att överge vägen skulle vara att överge det de var. Comyn var avvikande. Han hade varit besynlig ända sedan han var liten, sades det. Knappt en ale överhuvudtaget, fast ingen visste varför. Far nu, Jonai. Jag vill att ni ska vara långt från Parendisen i morgondag. Och kom ihåg att hålla er i rörelse. Håll ale i säkerhet. Han bugade, fortfarande på knä. Men hon hade redan dragits in i diskussionen igen. Kan vi lita på Kodam och hans karar, Solinda? Det måste vi, Ursel. De är unga och oerfarna. Men de är nästan orörda av smittan och vi har inget val. Då får vi göra vad vi måste göra. Svärdet får vänta. Som ärsta, vi har en uppgift för den sista av nymmerna. Om du vill ta på dig den. Vi har redan bett er om allt för mycket. Och nu måste vi likväl be om mer. Nymmen reste sig upp. Så lång att håret nuddade taket. Och Jonai backade ut. Formellt pugande. Aesir det var redan uppslukad av sina planer. Och tittade inte åt honom. Men han visade dem ändå denna sista hedersbetygelse. Han trodde inte att han någonsin skulle få se dem igen. Han sprang från tjänarnas hall hela vägen ut ur staden till platsen där den stora samlingen väntade. Tusentals vagnar stod i en procession. 10 vagnar i bredd och nästan 8 mils steg lång. Vagnar lastade med mat och vattentunnor. Vagnar lastade med packlådor med de saker som Eisedena hade lämnat i Ailes vård. Angreel, Sir Angreel och Tyr Angreel. Alla de saker som måste hållas undan från männen som blev vansinniga när de brukade kraften. En gång i tiden skulle det ha funnits andra sätt att transportera dem. Jovagnar och skuttare, svävarflugor och väldiga showvingar. Nu fick de nöja sig med mödosamt hopsamlade hästar och vagnar. Bland vagnarna stod människorna. De var tillräckligt många för att befolka en stad. Men så var det kanske också alla Ail som fortfarande levde i världen. 100 av dem kom för att möta honom, både män och kvinnor. Representanterna krävde besked om huruvida Eisedena hade givit sin tillåtelse till att några av dem stannade kvar. Nej, sa han. Några rynkade motvilligt ögonbrynen och han tillade, vi måste lyda. Vi är Dashain Ail och vi lyder Eisedena. Långsamt gick de tillbaka till sina olika vagnar. Han tyckte sig höra någon nämna Comins namn, men tillät det inte att bekymra honom. Han skyndade sig till sin egen vagn, längst fram i en av mittraderna. Hästarna var oroliga av de återkommande skälvningarna i marken under deras hovar. Hans söner satt redan på kuskbocken. 15-årige William som höll i tömmarna och bredvid honom 10-årige Aiden. Båda flinade av nervös upphetsning. Lilla Ishola låg och lekte med en docka ovanpå tältduken som var spänd över deras tillhörigheter. Och viktigare, den last som Eisedena hade anförtrott dem.